Sveriges Radio.
Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Only now do I realize just how lucky I've been.
I gränslandet mellan bakfull och onykter väntar publiken på Glastonbury-festivalen på kvällens nästa akt. Den glittersminkade folkmassan som precis tagit av syntpop-trion Years and Years inväntar spänt Kylie Minogue när bildskärmarna bakom pyramidscenen börjar visa natursköna filmer på exotiska djur. Det är 2019 och festivaldagen ska snart övergå ikväll när en 93-årig zoolog kliver upp på scen. Han har kortärmad ljusblå skjorta och kakibyxor.
Thank you.
David Attenborough.
Thank you. There are seven great continents on which we human beings live.
Naturfilmarens stora ord trollbinder publiken.
This great festival has gone plastic free.
Han lämnar scenen till ett rungande jubel. Och högtalarsystemet ersätts av hans dånande stämma i trailern till hans nya dokumentärserie.
We will see how life developed on each continent.
Publikhavet lämnas storögda framför de påkostade bilderna av jordens under. Och påminnelsen om hur allt snart kan gå förlorat.
And we will see why this precious diversity is being lost.
Du lyssnar på P3D om David Attenborough.
It's watching me, waiting to see if I get too close for its liking.
Han är mellanchefen på BBC som blev en nyskapande berättare.
In every area we hope to be trying these new things, these different things.
På något sätt kolla referensen till kunskap om natur.
Naturfilmaren som charmade en hel värld och blev en av planetens mest kända röster.
Att han är så genuint intresserad.
Och man blev avundsjuk på att han fick åka dit och också avundsjuk på att han gjorde det så bra.
Med sin kärleksfulla entusiasm för naturen har han röstats fram till Storbritanniens mest betrodda man.
I mean, that's marvelous.
Och jag vet att det var en sån debatt att det där var fejk.
De blir inte sämre av att du talar om att du har gjort si och så.
Som i åldern blivit en allt mer hårdnackad krigare för klimatet.
What she wrote started a national quarrel.
Och så har vi då fått 10 år då vi faktiskt inte har gjort framsteg.
Many of these wonders seem set to disappear forever.
Jag heter Wendela Lundberg. I skogarna utanför Leicester sitter David Attenborough på huk och slår stenar mot varann. Området i mellersta England är rikt på kalksten. Och inuti stenarna gömmer sig hemligheter som bevarats i flera miljoner år.
There was this amazing coil shell, beautiful and extraordinary, and nobody had seen that for 150 million years except you.
Inuti stenarna finns fossila snäckor, urtidsrester av landskap och miljöer som existerade för mer än 100 miljoner år sedan. PBS.
So I thought it was very romantic and exciting, and it appealed to the small boy's instinct of collecting things. To be honest, don't think I've really lost.
David Attenborough föds 1926, bara några dagar efter den brittiska drottningen. Han ska, precis som henne, med åren bli en symbol för kontinuitet och trygghet för det brittiska samväldet. TV-mediet som David Attenborough i framtiden ska vara med och utveckla är inte ens uppfunnet när han föds.
David är mellanbarn och har två bröder. Både David och hans storebror Richard ska ju med åren bli världskända.
Carl-Johan Ulvenäs är reporter för P3D och har gjort det här avsnittet.
Storebror då, Richard, blir med åren både en framgångsrik filmregissör men också skådespelare. Kanske mest känd från Jurassic Park, där han är den här excentriska gubben som har byggt hela parken. Really spectacular, spared no expense.
Bröderna Attenboroughs pappa Frederick är rektor för det lokala universitetet och familjen bor med mamma Mary i ett litet hus på universitetets campus. Under uppväxten finns också fyrbenta familjemedlemmar i huset, ofta av hundrasen irländsk setter. Men David är minst lika intresserad av sällskapsdjur utan mjuk päls. Han samlar på grodor, små fiskar och ormar som han tar hand om i familjens växthus. David Attenborough är tonåring när andra världskriget drabbar Storbritannien. Bröderna Attenborough fostras till att man äter upp det som finns på tallriken, även om det inte kommer påverka utgången i kriget. Familjen tar också in flyktingar från Nazi-Tyskland.
I slutet på 30-talet så genomfördes en serie räddningsaktioner som fick namnet Kindertransport, där tusentals judiska barn räddades från nazisterna. Två av de här barnen, två systrar som hette Irene och Helga, hamnade då hos familjen Attenborough. Efter kriget så flyttar de vidare till en överlevande släkting i USA, men håller kontakten med David resten av livet.
Samma år som freden till slut når Europa börjar David Attenborough på universitetet. Med hjälp av ett stipendium lyckas han få en plats i anrika Cambridge.
This was the first time I'd left home. I've been a schoolboy before then, but now I was coming a grown up.
Till vänster i trapphuset i de tonande byggnaderna står hans namn snirkligt skrivet på en handmålad skylt. Med UV-gester visar David Attenborough många år senare upp trapphuset till sin gamla sovsal på universitetets YouTube-kanal.
And so it gave me a great kick as I walked into the staircase there. I'd arrived.
I de majestätiska grå stenbyggnaderna med anor från medeltiden träffar David också sin framtida fru, Jane.
De är sedan tillsammans livet ut.
Med studier i geovetenskap, zoologi och paleontologi fortsätter David Attenboroughs stora intresse för naturvetenskap. Universitetet blir en ögonöppnare och han börjar förstå att världen är mycket större än kalkstensbrotten utanför hans barndomsby i Leicester. Han börjar fantisera om äventyr och att få se alla nya djurarter han lär sig om i sin verkliga miljö.
Under en tid så överväger han om han ska ansluta sig till oljeindustrin. Han har ju dels mycket kunskap om liksom jordens beståndsdelar efter sin utbildning och börjar lite nära liksom en längtan efter exotiska resmål och äventyr.
Efter två omtumlande år i det akademiska kallas David Attenborough in till militärtjänstgöring i flottan. Under den förberedande träningen låter han sina överordnade förstå att han gärna skickas till det brittiska imperiets flotta i Fjärran Östern. Men det blir inte riktigt som han tänkt sig. David Attenborough blickar genom fönstret mot St. Paul's-katedralen i centrala London, där klockan i västra tornet verkar ha stannat. Det är 1950 och den nyexaminerade 24-åringen har tagit ett jobb på ett bokförlag. Han drömde om ett jobb som skulle ta honom till exotiska djungler och fjärran stränder. Istället sitter han nu och redigerar läroböcker för grundskolan. Militärtjänstgöringen i flottan bjöd aldrig på den spänning han hoppats på. Istället för Sri Lanka blev han posterad i reservflottan i Skottland. Att återvända till Cambridge för att plugga vidare inom naturvetenskapen lockar inte heller. Istället tittar han ut på klockan på St. Paul's-katedralen, vars visare inte alls har stannat utan bara går långsamt för att han tittar på dem så ofta. När en sekreterare meddelar att han har telefon.
Han har då i platsannonserna i The Times hittat en tjänst som radioproducent på BBC. De gick vidare med andra sökande, men den här damen i luren då säger att de potentiellt har ett annat gig för honom inom den nystartade tv-verksamheten.
David Attenborough erkänner motvilligt att han inte äger någon tv och bara tittat någon enstaka gång. Men hoppar ändå på chansen att gå en traineekurs som tv-producent. På BBCs högkvarter vid Alexandra Palace i norra London är det inte fler än ett dussintal personer som producerar det brittiska imperiets tv-sändningar. David får göra programledartest men bedöms som en chef har lite för stora tänder och hamnar istället bakom kameran som producent. Allt utom dramaproduktioner görs live och David blir snart tv-producent i ett helt nytt sorts media.
TV är ju här relativt nyuppfunnet och ska ju egentligen inte slå igenom på bred front förrän drottning Elizabeths, hans årskamrats, kröning 1953.
Ladies and gentlemen, the purpose of this film is to give a brief survey of the kind of programs which have been and are being transmitted by the BBC television service.
Vid den här tiden finns det ju bara en kanal och programmen är typ tre äldre män i kostym som gissar vad ett föremål de håller i händerna är för någonting. Eller att någon står framför en tavla och berättar vad den föreställer.
This is a painting, a landscape by the English master Thomas Gainsborough.
Som producent på BBC kastas David Attenborough in i produktion direkt. Arbetstempot är högt och programmen är av blandad kvalitet enligt David själv. BBC.
We did everything. We did knitting and cooking and archaeology, political programs. And they were terrible, of course, needless to say.
Men på bussen på väg hem från BBCs kontor kan inte David Attenborough sluta att förundras när han ser det elektroniska skimret från tv-apparaterna glimta mellan gardinerna. Där inne tittar de på hans program.
Intoxicating. I mean, it was really thrilling because there was only one network. It was Monopoly. So that if anybody watched television, they watched you.
Personalen på BBC kallar organisationen för anti. Och BBC är måna om att den nyuppfunna förstörelsen inte ska överkonsumeras. På dagarna pausas sändningarna i den enda kanalen för att inte riskera att distrahera skolbarn som behöver göra sina läxor. David Attenborough trivs med sin nya roll som tv-producent. Han och hustrun Jane får under början av 50-talet sonen Robert och dottern Susan. Familjen flyttar till ett litet blått hus i den välbärgade Londonförorten Richmond. Men efter några år bakom spakarna i kontrollrummet börjar den äventyrslystne naturvetaren fundera på sätt att komma ut i världen.
And then I hit on the idea of why don't I go to Africa? We can exploit this situation.
Under en lunch med vännen Jack Lester som är föreståndare för London Zoo planterar David idén om att djurparken ska gå ut offentligt med att de planerar en expedition för att inhämta djur. David kan då övertala sina chefer på BBC att man borde försöka följa med på den resan.
And together we cooked up an expedition where the zoo was going to collect animals and I would go along and film it. But also it had inserts in which the animals the zoo collected were going to be displayed live in the studio.
Men resan kan inte komma till skott utan långa diskussioner om hur det rent tekniskt ens ska vara möjligt att filma expeditionen. BBCs kameror är stora som kylskåp. Teknikavdelningen anser att det vore ett hån mot publiken att genomföra David Attenboroughs förslag att filma med enklare handhållna 16mm kameror.
Chefen över BBCs filmavdelning går ut i ett öppet brev internt och meddelar att om företaget ska göra till en vana att använda sig av 16mm film så kommer det ske över hans döda kropp.
Men David Attenborough ger sig inte. Till slut får han sin vilja igenom. Det är 1954 och den 28-årige naturälskaren ska äntligen få ge sig ut på ett banbrytande äventyr. I vit skjorta och kakifärgade shorts kliver David Attenborough ur propellerplanet som landar på vattnet i Sierra Leones djungel. I timmar har han suttit och hänförts av vildmarken som sträckte ut sig utanför fönsterrutan. Med Sue Quest ska BBC presentera den brittiska befolkningen för vyer, kulturer och djur som aldrig tidigare visats på TV.
Det finns ju koloniala undertoner här som även David Attenborough i efterhand har varit självkritisk till. Men han menar ju på att de reste i en liksom folkbildande ambition.
I lite lockig blond kalufs syns den unga David Attenborough i svartvita bilder tillsammans med Sierra Leones fauna och djurparksföreståndaren Jack Lester. Expeditionen är på jakt efter en gulskallig kråktrast att hämta hem till London Zoo och tv-studion.
Tanken har ju varit att tv-programmet ska innehålla filmade inslag då från resan och sen klippa till studion där Jack sitter med några av de här vilda djuren och berättar för publiken och kanske blir biten eller något.
Men efter resan till Sierra Leone drabbas den tilltänkta programledaren Jack av en tropisk sjukdom. Den enda rimliga ersättaren blir, trots att han tidigare blivit utdömd för sina tänder, expeditionens medresenär och producent David Attenborough.
In the back we had our cameras and recording machines and we were out there looking for animals.
Alltså i början när han gjorde program, då var det ju mest som en fascination för naturen.
Lena Nordlund är vetenskapsjournalist på Sveriges Radio och har träffat David Attenborough.
Han sa att alla barn, nästan alla barn i alla fall, har ju ett intresse för djur och natur när de föds. Det är ingenting som man skaffar sig, utan det gäller bara att försöka behålla det hela livet. Han är så genuint intresserad att han har ett sånt speciellt sätt att prata och liksom sitta i miljön där det händer.
Med sin pojkaktiga entusiasm, kunnighet och eleganta lugn blir David Attenborough och programmet Zoo Quest en tittarsuccé.
Och på den här tiden så kunde man liksom inte synka ljud och bild. Så ljudet är bara David Attenborough som återberättar vad man ser på bilderna. Och det är liksom inte bara djur eller miljöer i de här programmen, utan också mycket antropologiska utvikningar om olika danser och musikinstrument.
After an hour, I found on the forest floor the rinds and cores of durian fruit, which I knew was the favorite food of the orangutan.
I en tid där långdistansflygningar fortfarande är få förunnat blir David Attenboroughs långväga äventyr än mer exotiska.
I admit I was quite frightened, but there seemed nothing else to do but to go towards them and try and appear as unconcerned as possible, and to my enormous relief they greeted me not fiercely but with considerable enthusiasm.
David besöker stora barriärrevet vid Australiens östra kust och förundras över en myllrande undervattensdjungel och parad av liv som blomstrar.
Han är ivrig, han är intresserad och så är han ju kunnig.
Henrik Ekman är naturfilmare och berättare på Sveriges Television. Han har kallats Sveriges David Attenborough.
Han behöver inte vara flåsig för han vet att det han har att säga är intressant. Han bottnar i det. Och det är väl också en sorts ideal.
Resorna som ibland kan sträckas över 3 månader gör att David i långa perioder är ifrån familjen.
Senare i livet så uppger han att han ju under sitt liv varit extremt lyckligt lottad. Men om det är någonting då som han ångrar så är det att han varit borta så mycket från sina barn när de var små. Han säger till The Guardian att när man pratar i familjen om barndomsminnen så är det stående internskämtet att men det vet väl inte du för du är aldrig hemma pappa.
I takt med att David Attenborough tar med BBCs publik till jordens alla hörn och introducerar tittarna för exotiska djur och miljöer växer medvetenheten om att förutsättningarna för en del av jordens arter håller på att förändras. BBC.
What happened first was that you suddenly realized that there were animals that had been there once and aren't there anymore.
40- och 50-talets växande industrier och storstäder gör att naturen i många fall får maka på sig. Konsekvenserna för djurliv och miljö blir under början av 60-talet mer märkbara.
The public as a whole thought, well, it's interesting. But they didn't actually realise we were changing the world, you know, or even consider that we might be changing the climate.
Miljörörelsen växer ju fram redan på 50-60-talet och ett starkt medvetande om att vi håller på att förstöra de livsuppehållande systemen, ekosystemen på jorden.
Johan Rockström är professor i jordsystemvetenskap och chef på Potsdam-institutet för klimatforskning.
Rachel Carson skrev ju Tyst vår redan 1962. Det här var ju en bok som, kan man säga, etablerade hela den vad vi idag känner till som miljörörelsen.
And Silent Spring has been called the most controversial book of the year.
I början av 60-talet blir marinbiologen Rachel Carson en bästsäljande författare med boken Tyst vår. Den handlar om konsekvenserna som utsläpp och föroreningar av kemikalier får på miljön.
What she wrote started a national quarrel.
CBS.
Chemicals are the sinister and little recognized partners of radiation in changing the very nature of the world.
Själva titeln på boken Tyst vår var risken att vi inte skulle ha några fåglar längre som sjöng på våren på grund av alla förorenade vattendrag.
And for a long time it suited people to bury their heads in the sand.
Tennisbanans perfekt klippta gröna gräsmatta skiner i tv-rutan. Det är den 1 juli 1967 och ur tv-apparaterna strömmar ljudet av applåder från läktarna till Wimbledon-finalen. Sändningen har marknadsförts som introduktionen av Europas första reguljära färg-tv-kanal, BBC 2. Den nya BBC-kanalen har genomgått en skakig lansering med kritik om ett för smalt utbud och för många repriser. Ledningen har istället valt en ny chef som varit drivande att hinna först med att demonstrera den nya färgtekniken. En ambitiös och entusiastisk naturvetare, David Attenborough.
In every area we hope to be trying these new things, these different things.
Efter 10 år som framgångsrik programledare och producent på BBC One förvånar den knappt 40-årige David Attenborough och sina kollegor när han plötsligt blir chef för den nystartade systerkanalen.
It's a very flattering, exciting thing to be offered.
I sin nya roll som mellanchef gör sig David Attenborough i kast med vågade satsningar. Han lanserar allt från tv-sända idrottsevenemang till arkeologiserier och ambitiösa mastodontprojekt om Europas historia.
Why don't we find all the most beautiful things that Europe has to offer and show them in color with the best possible, most informed guide to take us around them, who puts them together so they make sense and so you get civilization. Well, I mean that's marvelous.
Mastodontprojektet som får namnet Civilization populariserar en ny tradition av ambitiösa dokumentärserier på BBC. Ett dussintal 50-minuter avsnitt om allt man behöver veta om ett visst ämne. En stor framgång bland tittarna. David Attenborough klättrar i den interna hierarkin på BBC och gör sig omtyckt med sin soliga energi och ambitiösa programplanering. Han avancerar snart till programchef över hela BBC.
Utöver program med naturvetenskaplig och antropologisk prägel så är han bland annat också chef när Monty Pythons Flying Circus lanseras. Senare i serien så gör de också en parodi på hans distinkta stil framför kameran.
Well, I've just been told that this is not in fact the legendary walking tree of Dahomey. This is one of Africa's many stationary trees, Arborus bambergus.
I mitten av 70-talet har David Attenborough spenderat 8 år i den grå flanelldjungel som utgör BBC:s chefskorridorer. Återigen börjar det klia under fötterna bakom skrivbordet. Även om han emellanåt lyckas få genomföra några kortare resor med ursäkten att han vill lära sig hur tekniken har utvecklats, längtar han bort från ekonomifrågor och fackliga förhandlingar. Bakom skrivbordet fantiserar han om att få byta ut den hårt åtstramade slipsen mot ett par kakifärgade äventyrsbyxor och exotiska resmål. David Attenborough börjar få känslan av att jobbet lika gärna kan göras av en apa, säger han senare till BBC.
I actually think that a fairly a moderately well-mannered chimpanzee could actually take over a number of senior posts in the BBC for about 6 months before being discovered because actually the backup is so good, you see.
Då händer det som inte får hända en kreativt understimulerad mellanchef. Företagets ledning vill göra honom till generaldirektör för hela BBC.
There I was, 46 or whatever I was. Was I wanting to go and spend another 14 years in that particular area of administration? Many people would, I'm sure.
David åker hem till sin bror Richard Attenborough och berättar den fruktansvärda nyheten.
I'm likely to be asked to be the new director general. And I said, so? Well, I can't do that, can I? I said, no, Dave, I don't suppose you can. My God, of course I can't. Behind a desk.
Richard Attenborough, BBC, Life on Air.
Are you asking my opinion? Yes, he said, what is your opinion? I said, you'd be a bloody fool if you accepted it. You should go on doing what you're marvellous at and what gives you pleasure.
På tv-skärmar runt om i Storbritannien tornar solen upp sig bakom planeten Jorden. Det är januari 1979 och premiär för BBC:s påkostade storsatsning Life on Earth.
The idea being that we should start with the very simplest animals or the very simplest form of life and work our way through as indeed animal life developed.
Idén har funnits med David Attenborough under hela hans tid som chef på BBC. Han har varit livrädd att någon annan ska komma med förslaget.
My worry was that while I was the director of program that some other perisher was going to go to the BBC and say, what about this wonderful idea of doing the history of life? And I couldn't in all conscience then say no. But fortunately nobody did.
Tidigare produktioner, som ofta inneburit att David rest tillsammans med en kameraman och sen redigerat materialet med en klippare, har nu ersatts av ett påkostat team. I 3 år arbetar David Attenborough på det som ska bli ett av BBCs mest ambitiösa projekt dittills. 13 avsnitt om livets uppkomst och planeten och arternas historia.
Jag slogs av hur elegant han växlade mellan berättarröst, alltså speakerröst, och de här direkta programledarinsatserna där han vandrade omkring.
Serien beräknas de kommande åren samla mer än 500 miljoner tittare världen över. Tittarna får följa David Attenborough i safarikläder och kikare runt halsen, kuskar runt mellan jordens alla hörn.
Han vandrade ju hela tiden omkring i rätt miljöer bland rätt djur.
SVT:s Henrik Ekman.
Och man blev avundsjuk på att han fick åka dit och också avundsjuk på att han gjorde det så bra.
And this is how they spend most of their time, lounging on the ground, grooming one another.
Det är där den här berömda scenen finns med, där han ligger bland gorillorna och honan, han lutar sig mot dem och sådär.
I ett av seriens mest uppmärksammade ögonblick befinner sig David Attenborough bland bergsgorillor i Rwanda.
Sometimes they even allow others to join in.
I jeans och med håret på ända ligger David och skrattar mellan 2 gorillor.
There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
Med Life on Earth cementerar David Attenborough sin roll som tv-tittarnas guide till planetens undangömda miljöer.
Sir David Attenborough har ju följt många av oss vuxna i världen idag genom hela vårt liv. Och jag kommer ju själv ihåg att han var ju liksom själva, på något sätt, själva referensen till kunskap om natur från det att jag var ett barn.
På BBC så finns det lite av ett före och efter Life on Earth. Den här enorma tittarsuccén leder till att påkostade naturdokumentärer har blivit ett av BBCs signum.
Framgångarna med Life on Earth ger David Attenborough möjligheten att under 80- och 90-talet fortsätta utmana gränserna för hur naturdokumentärer kan göras.
När vi då var där i Bristol så var det ganska intressant, för man förstod metoden bakom. Då hade de en världskarta på väggen och så hade de en uppsättning nålar, du vet, med olika färger.
Henrik Ekman fick besöka BBCs naturavdelning i Bristol på 80-talet och följa hur teamet planerar sina resor.
De hade en armé av researchers, duktiga biologer, som kom fram med exempel. Där finns den spenden, där finns den köttätande blomman, där finns det och det. Då satte de en nål. Ja, men det ska vara med. Och när de då hade tillräckligt många nålar på en viss plats, Borneo eller någon ö utanför Costa Rica, då skickade man dit Attenborough. Så då rev han av liksom de här programlederigrejerna för kanske 5 avsnitt på en gång.
Jag tycker nog att Attenboroughs filmer, när de är som allra bäst, ger ett bra svar på frågan varför naturprogram är så uppskattade över hela världen.
Arne Weise tittar drömst in i kameran när han ska presentera David Attenboroughs program i Sveriges Television i mitten på 80-talet.
Därför att de är ibland rasande fin underhållning. Och de ger en god information om den natur som vi obestridligen är en del av själva. Men där ytterst få har den ringaste chans att komma nära naturen, kommer in på livet, utom i tv just.
Han har haft så enorma resurser ganska länge, för alla de här programmen hade ju aldrig gått att göra utan enorma pengar och medarbetare.
Trots alla resurser som han har då, så beskrivs David Attenborough som väldigt odivig att arbeta med. Kameramän och tekniker vittnar om hur han själv är den som liksom sätter upp allas tält och går runt och sopar och donar för att det ska bli fint. Och att han reser med en liten sån sliten handhållen resväska täckt av lappningar och lagningar för att han har haft den så himla länge.
Cynically, you could say it's a very good device of getting yourself to exciting places in the world.
I gul skjorta, blommig slips och lite busig frisyr berättar han nu frisläppta David Attenborough för sin kollega på BBC att han både får en enorm tillfredsställelse av att uppleva exotiska miljöer.
Well, I personally get huge pleasure from seeing certain things. From seeing, let us say, a lake covered with flamingos in the early dawn in Africa. Which is a marvelous, thrilling, exciting sight.
Men även minst lika mycket energi av att återberätta sina upplevelser.
Now, I actually get an additional pleasure from telling you about it, or from telling anybody about it. And if I can communicate that pleasure to others through various devices like television cameras or whatever else, that is an enormous reinforcement of the pleasure for me.
Under 70-80-talet växer medvetenheten hos miljöforskare om att människans industriella tillväxt har en skadlig inverkan på planeten. En av de första vetenskapliga rapporterna i ämnet publiceras 1979.
Som blev känd som Charney-rapporten, som är en världskänd rapport.
Klimatforskaren Johan Rockström.
Den första rapporten som visar att människan orsakar klimatförändringarna.
The Earth is warmer in 1988 than at any time in the history of instrumental measurements.
1988 vittnar klimatforskaren Jim Hansen i den amerikanska kongressen om konsekvenserna av den globala uppvärmningen. PBS.
The global warming is now large enough that we can ascribe with a high degree of confidence a cause and effect relationship to the greenhouse effect.
Då har du alltså en tung forskare som ger sitt vetenskapliga rapportering till politikerna i den amerikanska kongressen och gör då klart att om vi inte fasar ur de fossila bränslena i tid så kommer vi att röra oss mot ohanterlig och väldigt farlig klimatförändring. Så det är redan 1988.
Samtidigt som David Attenborough lockar miljontals tittare till sina program om jordens djur och växter finns det kritiker som tycker att han inte gör tillräckligt för att i sina program uppmärksamma människans skadliga inverkan på miljön.
Han blev kritiserad för att han vaknade sent.
Vetenskapsjournalisten Lena Nordlund.
När jag började på Vetenskapsradion, det var 1994, då hade jag kollegor som var jätteengagerade i klimatfrågan. Och de pratade om det precis som vi gör idag. De var liksom helt införstådda med problemen med koldioxidutsläpp och sådär. Men då var inte världen det runt omkring. Då var inte det en fråga som vi alla pratade om.
I mean, I think every now and again that it's worth reminding people that these splendid things have got to be looked after. But primarily, I think the programs are so that people may share the delight in the things that have brought you delight.
David Attenborough säger till BBC under 70-talet att hans uppgift är att visa på det sköna som planeten har att erbjuda, snarare än att läxa upp folk.
I personally can have enough of people leaning out of the television screen and saying, you lazy, irresponsible, ignorant chap sitting there in your comfortable suburban home, why don't you care for this or subscribe to that or go out and do the other?
I en artikel i The Guardian skriver författaren Richard Mabey att han konfronterade David Attenborough på 80-talet om att hans serier romantiserade planeten snarare än att lyfta fram de problem som började bli mer och mer uppenbara. Till det ska Attenborough enligt honom ha svarat att om man pekar på alla de aspekterna så hade serien inte haft lika bra tittarsiffror.
I actually think the best way of taking the message to the people is by showing them the pleasure. Not necessarily by saying every time you've got to do something about it, but by saying look, isn't this lovely? And the other bit follows.
I slutet på 80-talet närmar sig David Attenborough 65. På BBC möts cheferna för att diskutera hans potentiellt ankommande pension. Under sina nästan 40 år på företaget har han ritat om kartan för hur naturdokumentärer kan göras. Och i många britters ögon förkroppsligar han public service-kanalen. Men ledningen tycker att det börjar bli dags att hitta en efterträdare ifall David Attenborough skulle vilja slå av på takten.
Det här blir ju sen en punkt på agendan på BBCs möten som förblir olöst de kommande 30 åren. Hans popularitet är ju på ett sätt både en blessing och en curse för kanalen. I The Guardian så beskriver en BBC-chef honom som en stor ek där det är väldigt svårt för nya träd att växa.
För David Attenborough har inga planer på att sakta ner. Han bjuds istället in för att producera drottning Elizabeths jultal. Hon passar också på att adla honom för hans tjänster inom tv. Välkammad och i grå kostym leder han in drottningen bakom det skrivbord där sändningen ska genomföras.
This year, the producer is David Attenborough. The stars of his films don't often use scripts and teleprompter.
Drottningen skrattar avslappnat åt hans vänliga regi.
Clothes-wise, does it look all right for the background?
Yes, I
was thinking.
Yes, it does.
I mean, Johnny Lang, it'd be awful if you said no. Something else.
When you're ready, ma'am.
Den snart 70-årige gentlemannen är nu en adlad och folkkär ikon i både faktiska slott och stugor världen över. Men hans tillvaro ska snart förändras. Det är 97. David Attenborough befinner sig i Nya Zeeland och producerar en serie om fåglar när han väcks mitt i natten av att telefonen ringer. Jane, hans fru, har fått en hjärnblödning och befinner sig på sjukhus. David lyckas komma med morgonflyget till Heathrow och möter upp sin dotter och son på sjukhuset. Jane befinner sig i koma, men när han klämmer hennes hand upplever han att hon klämmer tillbaka. Några timmar senare somnar Jane in på kvällen för deras 47:e bröllopsdag. David frågar sig vem som nu ska möta honom på flygplatsen när han kommer tillbaka från sina resor. Efter att först ha ställt in sina planerade åtaganden med fågelserien inser han snart att jobbet istället kan bli ett verktyg för att bearbeta sorgen och ensamheten.
Davids dotter Susan får en slags kombinerad roll som dotter slash hemmafru som fyller på frysen med pork pies som är hans favoritfrukost och sätter små postitlappar på mat i kylen med påminnelser om när han ska äta dem och blir på sikt också delaktig som en slags assistent i hans arbete och hjälper till med ekonomin i hans produktionsbolag.
Den nyblivna 70-åringen och änklingen David Attenborough visar inga tecken på att slå av på takten. Istället börjar han nu få upp ögonen för det klimatforskare varnat för i många år.
But it's now increasingly apparent that one species, our own, has developed the unique ability of so altering its surroundings that it can destroy whole species, indeed whole environments.
Efter att i många år blivit kritiserad av miljörörelsen för att inte betona människans negativa inverkan på klimatet producerar David Attenborough en serie om klimatförändringarna där han intervjuar världens framstående forskare om planetens tillstånd.
Attenborough säger att han tidigare varit försiktig och känt ett ansvar för sin publik.
I think that if you're a broadcaster and you have an audience of millions that you have to be very careful about what you say. And so I was very cautious to make sure that we really that the evidence was absolutely firm about climate degradation and global warming before one said it.
När vetenskapsjournalisten Lena Nordlund träffar honom några år senare säger han att han själv inte förstår allt men att bevisen är omöjliga att bestrida.
I mean I don't understand the complex chemistry that goes on in the higher atmosphere. Very few people do. But when I see all the distinguished climate chemists saying the same thing, I am persuaded that it's true.
Och så jämförde han med andra världskriget.
David Attenborough pratar också om klimatförändringarna som både ett politiskt men också ett moraliskt problem.
Everybody in this country ate what was on their plate, not because they thought that they would defeat Hitler. But because they knew it was morally wrong to waste.
Och likadant måste vi börja se på miljön och naturen.
You need now a shift in morality in the population of the world to think it is morally wrong to waste power. It is morally wrong to waste materials.
Men det är inte bara David Attenborough som börjar få upp ögonen för klimatförändringar. Under början av 2000-talet sker en förändring i den allmänna medvetenheten kring den globala uppvärmningen.
För det var också då den här Al Gore-filmen En obekväm sanning kom. Då blev det en fråga som vi pratade brett om.
Den tidigare demokratiska vicepresidenten och presidentkandidaten Al Gore släpper 2006 filmen En obekväm sanning.
There is one relationship that is far more powerful than all the others, and it is this. When there is more carbon dioxide, the temperature gets warmer.
Där han har en legendarisk, idag väldigt legendarisk sekvens där han ställer sig på en sån här hiss och hissar upp sig själv.
Has tried to teach me how to use this contraption here, so if I don't kill myself, I'll...
Mitt på scenen i en föreläsningssal för att nå upp till den punkt där temperaturen har nått. Om man gör en graf från hur temperaturen har varierat de senaste 100 000 åren och sen visar liksom spikrakt hur vi då orsakar en exponentiell ökning av temperaturen om man liksom tittar geologiskt tidsmässigt.
Dokumentären får ett enormt genomslag i den breda massan och agerar som en ögonöppnare.
Alltså så här 20 år senare används filmen av klimatskeptiker som ett bevis på att varningarna om klimatförändringarna är överdrivna. Filmen gör utfästelser som inte har slagit in, men de stora dragen i filmen är ju samma konflikt som vi ser idag.
Medvetenheten om klimatförändringarna blir också extra påtagliga när BBC lanserar sin mest ambitiösa naturdokumentär någonsin. Planet Earth.
Då tar BBC till det grepp som de är bäst i världen på. En väldigt, väldigt enkel story. Alla resurser som finns. Väldigt mycket talang på manussidan och på bildarbete och hela vägen med klippning.
Human beings venture into the highest parts of our planet at their peril.
David Attenborough är ju den som gör voiceovern i originalet, men är inte den som har skrivit manuset till programmen. Det här är också lite innan han får sin liksom stora globala superstatus. Så när man släpper serien i USA så är det Sigourney Weavers röst man hör.
Eller på Sveriges Television, Henrik Ekman.
Och den bildade ju på viss sätt skola även för BBC. Och de såg här, oj, satsar vi riktigt stort och dyrt. Och med en David i högform, då går det bra. Och de är också tekniskt innovativa. Du blir överraskad. Det tycker BBC själva är viktigt.
Planet Earth markerar ett teknikskifte på BBC. Istället för att ha som standard att programmen görs på film spelas de istället in digitalt. Med helikoptrar hundratals meter upp i luften kan fotograferna fånga djuren i sin naturliga miljö och zooma in utan att skrämma iväg dem.
Istället för att då filma ett djur, plocka upp kameran och stativet, springa i kapp med ett stort kamerateam och sen klippa ihop olika djur man fotat, så kan man liksom följa naturen på avstånd i en enda lång tagning.
BBC Bristol har ju länge, vad jag vet, haft god kontakt med NASA. Med amerikanska tekniker och flygtekniker. Och så att de har hämtat hem grejer som kanske från början hade militär användning. Det har de nyfiket applicerat.
Planet Earth är både en teknisk landvinning och global tittarsuccé.
Genomslaget var ju fantastiskt.
There's a degree of artifice.
Framgångarna med BBC:s naturfilmer spär på omvärldens nyfikenhet kring hur filmerna faktiskt görs.
Det är ju en hel del som säkert är arrangerat i de här naturfilmerna.
Kritiker menar att materialet vissa gånger är tillrättalagt och blir missvisande. Steve Hewlett, medieskribent på The Guardian, säger så här till Sveriges Radios Medierna 2008.
Not just allows you to believe that you're witnessing something in the wild, but actually leads you to believe that you're witnessing something in the wild.
There are some snakes that not only use their venom to kill their prey.
2008 kritiseras serien Life in Cold Blood när David Attenborough konfronteras med en spottkobra.
It's watching me. Waiting to see if I get too close for its liking.
Ormen är i själva verket från en djurpark och har placerats i den miljö den vanligtvis skulle befinna sig i.
Och jag vet att det var en sån debatt att det där var fake och att så där ser inte naturen ut. Det kan ju också vara bra att känna till att det är liksom hundratals människor involverade som sitter och tar fram rätt miljö, så att det liksom inte är så lätt att se de där sakerna på riktigt.
I serien The Frozen Planet får tittaren följa en isbjörnsmamma som föder en unge. Den sekvensen är filmad på en djurpark i Holland, vilket inte framgår i programmet.
The most important thing is if you were to try and introduce your cameras into the den once it's established, basically the female would desert, and the absolute priority for us as wildlife filmmakers is never to disturb the animal.
Why didn't you say all that in the commentary?
Alistair Fothergill, seriens producent, ligger också bakom BBC-serien Planet Earth. Han säger till BBC News att ett sånt ögonblick hade varit omöjligt att fånga det vilda, och att deklarera hur varje scen filmats hade förstört programmets stämning.
I basically don't think the audience would want the mood of that rather beautifully constructed film to be stopped and suddenly to say, by the way, this was filmed in the wild.
Jag tycker fortfarande, även om det här är underhållning, så är det ju i någon mening dokumentära filmer. De blir inte sämre av att du talar om att du har gjort si och så.
Med åren har BBC börjat bli mer transparenta kring hur produktionen filmat materialet.
Man gör ett separat inslag, eller kanske en episod, avsnitt om det. Eller också gör man de här som kallas då för behind the scenes eller the making of eller någonting sånt där. Diaries tror de kallar det. Och då kanske det helt och hållet handlar om det. Hur de liksom orienterar i ett landskap där också finns en halv miljon människor.
David Attenborough säger att han förstår kritiken men att tv-teamet måste skapa tillfällen där de kan illustrera hur situationen uppstår i det vilda. Som hur en hackspett lever.
How are you going to show that? It's a worthwhile thing to show.
Han använder då exemplet hur man ska visa att en hackspett har en väldigt lång tunga. Hur ska man visa det? Ja, men då har teamet vant en hackspett med att äta på ett visst ställe och sen placerat en kamera på sidan av trädet där liksom fågeln pickar och gjort trädet genomskinligt.
Now that's a very complicated thing to do. But it is what the woodpecker does, and there's no better way of showing people that a woodpecker has a long tongue.
Han har en grind som gnisslar. Den kom ihåg att vi spelade in, den lät så här.
I trädgården utanför David Attenboroughs blåa hus i Richmond, London, växer palmer och tropiska växter.
Ja, och sen så hade han en väldigt fin trädgård som var ovanligt stor då eftersom han hade ett stort hus och en väldigt stor bakgård där han också hade spelat in en del scener till en del naturfilmer.
Lena Nordlund besökte David Attenborough 2009.
Så att han, ja, han var ju så brittisk och jättevänlig. Väldigt trevlig. Han skrev ju också när vi bokade. Då fick jag liksom som ett maskinskrivet brev med hans handskrift.
Efter hustrun Jeans död i slutet på 90-talet har David Attenborough bott kvar i parets hus, ensam.
På hyllorna hade han fossil och keramik, för det var hans stora intressen. I love pottery and I love fossils. Då hade ju han ganska nyligen gått ut, liksom började erkänna klimatfrågan som ett problem.
It's difficult to be angry about it because we didn't know what we were doing.
Under samtalet säger David Attenborough att han inte vill rikta någon ilska och kritik mot hur människan agerat historiskt.
You can't blame people 50 years ago who were so reckless. I mean, in my country 50 years ago, well certainly 100 years ago, we were pouring raw sewage into the sea. It was believed that the sea was infinitely big. And that if you could pour stuff in the sea, it would simply disappear. Well, now we know that's not true.
Han säger, däremot, att framtiden måste se annorlunda ut.
Now, if people knowing that continue to do it, then indeed one should be angry.
–2015 samlas återigen världens ledare för att komma överens om ett avtal om att försöka begränsa den globala temperaturökningen. På plats på klimatkonferensen finns David Attenborough som säger till The Guardian att han är hoppfull.
I think there are better chances than there have been, certainly in previous conferences, from what I hear. I didn't go to the early ones. This one, I get the sensation that there is going to be some development.
Vi får äntligen det stora genombrottet, alltså Parisavtalet.
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
En upprymd Al Gore syns i publiken när mötesordförande Laurent Fabius meddelar att avtalet är klart. Klimatforskare Johan Rockström.
Här har vi ett ljus i tunneln, nu äntligen går vi mot en fossilfri, stabil, hälsosam framtid.
Men avtalet leder inte till den förändring som den först tycks utlova.
Och det är alltså 10 år sedan. Och så har vi då fått 10 år då vi faktiskt inte har gjort framsteg.
David Attenboroughs frilanstillvaro sträcker sig under 2010-talet även utanför BBC. Nya streamingaktörer med tjocka plånböcker har börjat slåss om att få kasta pengar på David Attenborough och hans engagerande baritonröst.
Han jobbar ju ihop med sina gamla vänner.
Många av de filmer och serier som görs med David Attenborough idag på Netflix eller Disney görs då av produktionsbolaget Silverback som består av gamla kollegor till honom.
Bolaget Silverback är ju gamla BBC-stjärnor.
David Attenborough blir nu en allt mer global stjärna som lockar publik i alla åldrar.
Thank you.
2014 röstas han i en undersökning fram till den person som den brittiska befolkningen har störst förtroende för. Hans program marknadsförs bland annat genom digitala frågestunder med fans som Billie Eilish och Maisie Williams från Game of Thrones.
Hi Sir David, it's Billie here. I wanted to ask you, how do you...
På resor börjar David Attenborough återse platser han besökte i början av sin tv-karriär. Den blomstrande undervattensdjungel som gick att hitta i Stora barriärrevet ser nu ut som askfat i jämförelse.
Your Excellencies, delegates, ladies and gentlemen.
Podiet på klimatmötet COP26 svajar av talarens entusiastiska rörelser. Det är 2021 och inför världens ledare ska David Attenborough hålla ett öppningsanförande. Tysklands förbundskansler Angela Merkel lutar sig fram från sin sittplats. Täckt i ett svart munskydd sitter USAs dåvarande president Joe Biden och ser storögt på anförandet.
Perhaps the fact that the people most affected by climate change are no longer some imagined future generation, but young people alive today. Perhaps that will give us the impetus we need to rewrite our story.
Efter ett liv i tv-branschen är David Attenboroughs tal långt ifrån en sömnig PowerPoint-presentation med oläsbara grafer. Samtidigt som talet pågår spelas stegrande dramatisk musik. Pedagogisk grafik och krispiga, knivskarpa kameraåkningar på djur och natur.
Det är som att han gör en live-version av ett av sina program.
You could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you and why you are here. Thank you.
Han har ju fått en nästan obeskrivligt tung roll som en röst för besinning, men också röst för visdom och strategi att förvalta naturen som en väg till välbefinnande för mänskligheten på jorden. Så att han är på det sättet en oerhört viktig ambassadör för mänsklighetens framtid på jorden.
När jag började så hade ändå allmänheten ett större förtroende för forskning. Jag tycker att det har blivit så där polariserat även med hur man ser på vetenskap och forskning nu för tiden.
Scientists have confirmed 2024 was the hottest year on record.
What we've seen last year is unprecedented.
Forskarna menar att uppvärmningen nu går så snabbt att 1,5-målet är orealistiskt och ouppnåeligt.
2024 var det varmaste året som hittills uppmätts. Men det finns fortfarande en politisk diskussion om att oron för klimatförändringarna är överdriven.
Även när man visar en naturfilm från BBC och där sägs att isarna har smält eller att det är svårare för albatrosserna i Sydgeorgien eller något sånt där. Och det beror troligen på pågående klimatförändring. Då är det alltid några som hör av sig och ska tala om i ganska klara ordalag att det där är bara det vanliga tramset och SVT går hela tiden nu. Återigen, de här klimataktivisternas ärenden.
Jag vet inte om det är fler som inte tror på forskning och vetenskap eller om det bara är det att de har andra kanaler att nå ut. Om man tänker att det också finns politiska ledare som helt nonchalerar vetenskapliga rön och så.
Alltså ingen tjänar idag på ohållbarhet. Hållbarhetsagendan är inte längre bara att liksom hålla människan borta, utan hållbarhetsagendan är idag vägen till framgång.
Klimatforskaren Johan Rockström säger att det är onödigt att det uppstått en skyttegravssituation mellan skyddandet av miljön och ekonomisk tillväxt.
att investera i hållbarhet, att investera i ett säkert klimat, att skydda vatten och luft och biologisk mångfald är vägen till bättre ekonomisk utveckling.
Han tycker att forskningen och miljörörelsen måste bli bättre på att kommunicera att det här med att bevara miljön och ekonomisk tillväxt inte behöver innebära ett motsatsförhållande.
Och det där kan jag tycka att vi inte har lyckats kommunicera tillräckligt bra och inte tillräckligt tydligt. Vi har ett problem, ja, men vi har också enorma möjligheter.
Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Only now do I realize just how lucky I've been. Many of these wonders seem set to disappear forever.
Om man tittar på brittiska vetenskapsprogram, särskilt brittiska men också från andra länder, så är det ju många som härmar hans stil. Just det där liksom att verkligen vara på plats och sitta och prata så där nära, och på han, också nästan hans sätt att prata.
2026 fyller krutpaketet David Attenborough 100 år. Även om det inte sker i samma utsträckning som tidigare i livet, reser han fortfarande runt jorden i sin outtröttliga kamp för att öka medvetenheten om planetens skönhet och uppmuntra människors intresse för naturen. Vetenskapsjournalisten Lena Nordlund.
När jag åker och träffar forskare inom biologi, då har de liksom hyllmeter där det står alla hans videofilmer. Så han är ju respekterad både i den världen och bland allmänheten och över hela världen. Så jag tror han har betytt jättemycket för folks intresse för djur och natur. Han är ju naturfilmerna.
Han var ju verkligen den personen som talade om naturens skönhet för dess skönhets skull, och som sen har vuxit fram till att bli en försvarare av de katastrofala risker vi står inför.
David Attenborough var ute i kakikläder och låg bland gorillorna eller vad han nu gjorde, simmade bland delfiner. Då tror jag det högg tag i unga människor på ett fantastiskt sätt och påverkade generationer.
Under 2020-talet fångar naturfilmer en större publik än någonsin. Strömningstjänsterna kryllar av påkostade dokumentärer med krispiga bilder på jordens under.
Det finns alltid den här längtan bort. Folk lever mer och mer i stan och färre kommer ut i skogen. Så det är eskapism, det är vackert. Jag kan drömma om att jag också en dag ska få uppleva regnskogen på Borneo eller Galapagosöarna. Och sen är de ju då ofta väldigt välgjorda, och där har ju BBC bildat skola.
You know, why are natural history films popular on television? Why do they get audiences of millions?
David Attenborough säger till CBS att han tror att naturfilmernas framgångar beror på människors grundläggande intresse för naturen.
People of all kinds, ages, educations, callings, whatever, everybody has a feeling for nature.
Ett intresse som enligt honom är avgörande för mänsklighetens framtid.
And God help humanity, you know, when that disappears.
Du har hört Peter Ide om David Attenborough. Programmet skrevs och ljudlas av Carl-Johan Ulvenäs. Det producerades av mig, Wendela Lundberg. Och tekniker, det var Fredrik Nilsson. Avsnittet är gjort sommaren 2025. Tack för att du lyssnade.
En produktion av DIS för P3 Sveriges Radio.